I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Och det är jag superglad för att du gör. I det här avsnittet har jag pratat med Vanessa Falk. Vi träffades i studion där hon just nu håller på med sitt debutalbum. Vanessa är alltså Christian Falks dotter och hon känner sig mer hemma i studion än vad hon gör hemma. Och det kan man ju förstå. Hon har ju mer eller mindre vuxit upp i en studio. Hur som helst, utan att dra på det för länge. Här kommer det. Dill och Duva med Vanessa Falk. Lycklig lyssning.
Dill och Duva, mitt tungsjövumman.
Ja, men vi kör väl igång, ja. Tänker jag. Det är inte mycket mer att be för.
Nej.
Tack så jättemycket för att du är med, får jag säga.
Tack, ja. För att jag fick komma.
Ja. hur har din dag sett ut?
Idag har jag faktiskt i princip inte gjort någonting. Jag har varit på två långpromenader idag.
Ja.
Ja. Svarat på lite mejl och sådär.
Ja.
Ja.
För du är ändå inne i en period att ska släppa musik just nu.
Ja. Verkligen, men det är mycket som krockar just nu för mig. Men det är definitivt liksom fokus på. Jag släppte en ny singel förra veckan, den 21 januari. Och ska släppa mitt debutalbum,
ja.
Var det lider,
ja.
Det har blivit uppskjutet igen,
ja. Men nu kommer det.
Det kommer, men det blev uppskjutet. Vi skulle släppa 29 februari, men det blev uppskjutet en gång till,
ja.
Men så det är mycket fokus på det.
Ja,
ja.
Ja, vi ska ju ta och prata lite om din musikaliska karriär. Eller ditt, ja, musikaliska liv, eller vad man,
ja,
ska kalla det för.
Ja.
Jag börjar alltid den här podden med att ställa samma fråga.
Ja.
Bara för att vi ska förflytta oss lite bakåt i tiden.
Mm.
Vad hette gatan du växte upp på?
Hornsgatan är väl det första jag kommer att tänka på. Men eftersom jag är skilsmässobarn så... är det olika. Men Hornsgatan, ja, är då mammas gata.
Ja. Ja. Vad är det för minnen du har från när du är liten från Hornsgatan?
Alltså väldigt starka minnen. Jag bodde där i 24 år av mitt liv. Och jag hade en av mina idag bästa kompisar som bodde på samma gård.
Ja.
Rebecca Afzelius. Och våra föräldrar kände varandra. Och sen så Fatima, vår andra bästa kompis. Vi tre som liksom... de tre musketörerna typ. Vi är uppvuxna tillsammans och vi var väldigt mycket där. För Fatima, ja, var väldigt mycket hos Rebecca och kastade boll på gården och,
ja,
och sådär. Det är verkligen så att det hugger i magen när jag går förbi på den, ja, adressen fortfarande. För det var inte länge sedan den sista föräldern flyttade därifrån.
Nej.
Så då var det så här, nej, man får inte flytta från, nej, härifrån. Liksom. Det ska alltid vara, mitt rum ska alltid finnas där. Liksom.
Ja, ja. Ja. Ska alltid kunna gå och knäcka på och komma, ja, typ, komma hem.
Ja, exakt, verkligen. Ja.
Kommer du ihåg där någonstans när du, nu är du uppväxt med en far som alla vet vem det är såklart, och,
ja,
musiken har alltid varit där. Men kommer du, ja, själv ihåg när du första gången såhär, tänkte till att vad är musik för någonting?
Nej, men alltså mina första musikminnen är väl från att jag var jätteliten. Det är när jag lyssnar på kassettband. Och mamma... jag hade liksom hörlurar som var för stora för mitt huvud, som mamma fick knyta fast en snusnäsduk så att de skulle sitta fast. Och jag hade ett kassettband med Two Unlimited. ja. Som jag lyssnade på. Så att om, så handen på hjärtat, så är det liksom mitt första musikminne. Men sen så har ju jag, från att jag var väldigt liten, så har ju jag, alltså musik var ju min pappas jobb.
Mm. Så den har ju alltid varit där liksom.
Ja, och de flesta som i alla fall lyssnar på den här podden vet ju att musiker har inte speciellt regelbundna arbetstider. Så att jag menar, väldigt ofta efter skolan så åkte ju vi till studion, ja, när vi var små. Ja. Och jag har bott varannan vecka mer eller mindre hela livet, mamma och pappa. Så att jag har ju liksom varit, det är så svårt att pinpointa liksom när jag insåg att det här var min grej. Men jag inbillar mig själv att det är någonting. Jag hade ju väldigt jobbigt i skolan och så där när jag var liten, från att jag var väldigt liten. Men jag har ändå alltid haft något liksom självförtroende som har retat andra, som jag tror kommer ifrån lite från att jag var så liten, visste vad målet med mitt liv var på något sätt, som gjorde att liksom,
jag det var aldrig någon tvekan där.
Nej, inte riktigt. Sen har jag ju verkligen inte alltid strävat aktivt efter det, utan jag har gjort väldigt mycket andra saker liksom, som vem som helst liksom. Och sådär, så att jag har ju absolut inte haft någon utstakad väg, utan snarare att det har blivit väldigt liksom, det har blivit ganska ostrukturerat och liksom pannkakat mig fram lite, eller bara så här, gjort grejer som har varit kul, just också eftersom att när jag blev lite äldre så visade det väl sig liksom att jag kunde sjunga och då blev man ju tillfrågad om grejer, för det var ju jättekul att det var liksom Christian Falks dotter och sen när jag blev lite äldre så blev jag ju tillfrågad mer och mer seriösa saker och tänkte inte liksom, vad skickar det här för signaler om jag gör det här och gör det här, med tanken på vad jag vill vara som artist. Alltså det där har ju varit det svåraste för mig.
Men om vi går tillbaka lite där igen. Vad var det mer du lyssnade på än To Unlimited?
Roxette. Ace of Base. Dr. Alban. Det är sant. Och sen har ju...
Det var väl det som alla andra lyssnade på ungefär under samma tid.
Ja, säkert. Ja. Sen så lyssnade jag, gud, under en period lyssnade jag väldigt mycket på Supercat. Jättekonstigt. Och sen så har ju jag lyssnat väldigt mycket på Titio, Papa Di, Robin, alla de som min pappa har jobbat med. Och alltså, jag sitter fast där väldigt mycket.
Kommer du ihåg att du lyssnade på det även då som att det här är ett jobb på något vis?
Alltså jag tror att det var den bästa formen av min pappa. Och att jag hittade någonting i det, eller att jag uppskattade den biten av min pappa som ju var en ganska strulig figur väldigt mycket. Och att det var någon form av liksom det kärnan av det bästa av honom på något sätt i musiken han gjorde.
Hur hade du med dina med vännerna som var runt där, som du sa, ni tre musketörer? Lyssnade ni på musik ihop?
Alltså, vi eller lyssnar ju fortfarande, uppskattar ju Ace of Base och sådär väldigt mycket fortfarande. Förlåt om jag skämmer ut er nu för timmar i veckan, men det ska inte stickas under stol med. Men sen så har ju jag blivit matad med liksom Mary J. Blige och Stevie Wonder och Beatles och Bowie. Och på pappas håll mycket väl i den ordningen han har gjort liksom olika musiksorter, så liksom hiphop såklart och R&B och soul och dansmusik och liksom, du vet, det ena med det tredje. Ursäkta, jag har en liten kompanjon
med mig här i studion. Vi har en hund här inne också. Presentera, vad heter hunden?
Han heter Baron.
Ja,
han är en gullig liten typ.
Verkligen. Det är väldigt tyst.
Han är väldigt
som ni
tyst,
hör allihop.
Men han började röra sig. Sitt ner. Han är väldigt duktig. Han har varit med när jag har poddat förut också utan att någon har märkt någonting. Han bara brukar, min tysta lilla kompanjon.
Ja, han sitter och är snäll. Det är jättebra. För du sa det att du har haft den här att det inte varit helt självklart att det skulle bli musiken.
Nej.
När
Alltså...
När kände du att, det här är ju något för mig? För jag tänker att det blir alltid så här, många ska ju alltid göra så här revolt mot sina föräldrar och sånt, ja, och välja något helt annat. Hade du några sådana tankar någon gång att det här ska jag inte göra? Musik ska jag inte hålla på med?
Nej, alltså, och det tåls ju att säga att min pappa har ju inte varit liksom super supporter till att jag ska jobba med musik.
Nej.
Så han har ju liksom inte så här, det har inte varit att jag skulle liksom, det var väl snarare att göra musiken som blev revolten mot honom på något sätt, i hur han liksom, men du vet sådär. Men jag tror också mina föräldrar...
Det är en telefon som ringer här också.
Aha. Är det din telefon eller någon annans?
Det är någon annan.
Stäng av ljudet. Vi sitter ju i våran studio här på...
Ja, det är grejer som händer hela tiden.
På Söder i Stockholm. Ja, men det är lite kul.
Folk kommer in och går och ringer och allt.
Så, gå och lägg dig.
Ja.
Nej, men... vart var vi?
Om att din pappa, inte var så supportande i musikvalet. Där.
Alltså jag har liksom inte... Det jag lärde mig väldigt snabbt var att så här, den mognaden att göra musik eller att klara av att släppa musik eller lansera, alltså hela den där biten, det är ingenting som kommer bara.
Mm.
Det är någonting som måste liksom växa fram eller en mognad som måste liksom...
Mm.
Och jag, när jag lärde mig det så tog jag det jävligt chill.
Mm.
Och bara, jag behöver inte stressa det här. Nästan som att så här, jag insåg att gud, jag kämpar ju verkligen inte ens för det här.
Nej.
Vill jag det här?
Ja.
Lite så. Och den gången jag insåg att jo, men jag vill göra det här, det är för mig. Och då hade jag också provat att vara utan det.
Mm.
Och det går inte.
Nej.
Det är liksom, jag sugs tillbaks.
Ja.
Men det var när jag träffade Stefan Örn, som jag har gjort min debutskiva med, vintern 2012.
Mm.
Det var nog då när jag började göra musik med honom för första gången, som jag bara så här, aha, okej, det är liksom lite den här känslan folk verkar prata om, eller det här som verkar vara liksom grejen.
Mm.
För jag har aldrig riktigt, jag har aldrig hittat den där känslan som liksom heller har varit kvar.
Nej.
Utan jag kanske har gjort någonting och inbillat mig själv att det här är jag, eller så här vill jag göra.
Mm.
Och sen har det bara så här utvecklats till äckel efter liksom alldeles så kort tid, och bara, vad fan håller jag på med? Det här är inte alls jag.
Nej.
Och sen kan jag vara väldigt övertygande liksom. Jo, men det är det här jag vill göra, och har en vision och har en plan och en idé, så bara, nej, det är inte alls så här. Och det är väl det som också är en del av den resan fram tills man är liksom kokpunkten, eller vad man ska säga.
Kan det ha med att göra? Jag tänker att det kan ha med att göra att du har hela tiden tänkt att det har varit så lätt. Du har haft så nära till det, att, och därför har du liksom aldrig behövt liksom tänka på det på det sättet som många andra behöver göra hela tiden. De behöver ju forma någonting.
Så kan det verkligen vara. Och sen också att blivit matad med så många olika saker. Alltså så här, och jag har alltid på något sätt velat göra det som pappa gjorde.
Mm.
På något sätt. Liksom, bara den här dansmusiken, så här Kalle Bordell-grejen, bara, ja, det där vill jag göra. Eller Robin, men du vet, så här, det har ju bara varit liksom, och det är det där som är så svårt för mig, därför att jag har haft en komplicerad relation till min pappa, och musiken kommer in i det, och musiken är mitt kall, och, men vad är vad i det här?
Ja.
Och det är ju fortfarande svårt, för det är det, för att det är också så här, jag kan ju typ inte prata om musik utan att komma in på min pappa.
Nej.
För att det är ju därifrån jag har fått det, och det är där jag har lärt mig allting. Ja. Fan, jag var ju med i studion typ när de gjorde Seven Seconds. Alltså det är liksom ändå så här, jag har lärt mig väldigt mycket, suttit med på tråkiga skivbolagsmöten och bara suttit liksom så här. Det fanns liksom inte iPads på den tiden, utan man satt där och lyssnade liksom. Och jag har ju lärt mig jättemycket av det, och väl säkert blivit lite skrämd också, men det är ju... jag har blivit matad med det, och jag har blivit väldigt bortskämd med det på det sättet, men det har fan inte gjort det enklare alltså.
Nej, jag menar att det har nästan gjort det svårare att för dig att hitta din egen grej, för att det har hela tiden runt omkring dig varit alla de här superartisterna liksom, som verkligen har cirkulerat runt där och försöka hitta sig själv i det.
Det
kan man fatta att det kan vara svårt.
Ja, och så här, det har aldrig rått någon tvivel om att jag är min egen.
Nej.
Men däremot har jag inte hittat min grej.
Nej.
Men det har jag säkert fortfarande inte gjort.
Nej.
Alltså,
Det är många som aldrig gör det.
Nej, gör man det någonsin? Alltså, det viktigaste är att man har typ kul på vägen. Och,
ja.
Och också anstränger sig. Men sen är det också så att med musik att så här, man anstränger sig, och nu har jag ansträngt mig jättelänge. Liksom, och det tar... Man kan anstränga sig hur länge som helst. Man måste bara fortsätta anstränga sig. Liksom.
Det är väl det man aldrig ska sluta göra.
Nej, men verkligen.
Vilket var ditt första så här, offentliga framträdande, om man säger så? Alltså i musikvärlden, inspelat eller vad man ska säga.
Mm.
Vilket var det?
Mitt, tror jag, var på någonting som hette Förkväll på TV4.
Mm.
Med typ Gynning och Carina Berg var programledare med pappa.
Mm.
Och då skulle jag sjunga Something Good som jag gjorde med honom på hans skiva som Claes Åhlund har skrivit.
Ja.
Det var första gången jag uppträdde, och det var live.
Ja.
Och då var det också så här,
det var det som sändes från Stockholm central.
Ja, exakt.
Ja, ja.
Och då var det bara så här, för då var jag, jag hade fått för mig att jag skulle flytta till Paris. Jag bodde i Paris ett par månader hos Gordon Cyrus.
Mm.
En annan musikkille som inte är på något sätt en kille i mitt liv, utan han är snarare som en pappa för
från Whale, va?
Exakt, Whale, och som gjorde Latin Kings debutskiva bland annat. Han är som en extra pappa för mig. Så att det inte blir något missförstånd där. Nej, men och sen så släppte pappa den här skivan, kan det vara 2006 eller 2007?
2006, ja.
Och då bara så här, han hade liksom missat att jag var i Frankrike i flera månader. Och bara, var är du? Så här, jag är i Paris. Liksom. Du måste komma hem. Så, här, så fick jag åka hem och så gjorde jag den här spelningen med honom. Och då var det också så här, jag har varit med på så många turnéer och spelningar. Och bara, det är ingen grej. Så bara, det är första gången jag någonsin spelar med att stå med ett liveband.
Ja, och det var en direktsändning.
Det var en direktsändning och jag sjöng live. Liksom.
Ja.
Och det var Blackness i bandet i princip. Så det var ju de som jag var liksom uppvuxen med som har varit liksom och spelat med väldigt mycket, som alltid har spelat med Titio och Papa Di och alla dem, och Blackness-killarna som jag också har liksom, pappa spelade ju så mycket med dem förut. Och Clear Up var med i bandet.
Ja.
Och så skulle jag stå där fram och sjunga då plötsligt. Jättekonstigt.
Hur gick det?
Det gick bra.
Ja.
Alltså, det var ju kanske inte mitt mest livliga framträdande. Och sen gjorde vi något annat jättesmärtsamt på något som hette Bingo Royale.
Ja, jag känner igen namnet.
Ja, det var, hade en kort karriär.
Ja.
På, det var, kan det vara ett SVT? Nej, det var inte SVT.
Nej, ingen aning faktiskt. Det låter ju mer som TV3 typ.
Ja, säkert. Nej, det var...
Ja.
Ja, det gjorde jag i alla fall. Och då hade jag kör av Naomi Pilgrim. Körade bakom mig. Ja.
Har du tittat på de här klippen efteråt?
Alltså du, i ärlighetens namn så var det nog liksom, var YouTube var inte så jävla stort då.
Nej.
Nej.
Nej, men jag tänker om de finns nu. Eller vet man inte? Nej.
Jag vet inte.
Nej.
Bingo Royale måste, eller vad säger jag, Förkväll måste ju gå och få på typ TV4-arkivet eller någonting. Gud, smärtsamt. Ja, nej, men det, jag tror att det var faktiskt första gången jag körde live på riktigt.
Ja.
Så, ja. Sen så hade jag någon liten DJ-turné med pappa.
Mm.
Med typ Demetrius och jag, och Robin var med någon gång, körde på Nefertiti och i, typ i Åre och vad heter det där fabriken i Karlstad, Nöjes, sådär. Så då lufsade vi runt lite där tillsammans, jag och pappa, och han spelade och jag körde några låtar på, med backtrack typ.
Ja. Hur var det när ni jobbade ihop? Om man kan kalla det för det, kan man ju kalla det för.
Ja, det kan man göra. Alltså, det var ganska jobbigt. Det var det. Det var ansträngande för mig.
Mm.
Var det. Men det var ju väldigt kul också.
Mm.
Ja. Jag hade ofta med mig någon kompis och sådär.
Mm.
Men det var ganska... Det är ju liksom... Det är min pappa.
Mm.
Och han festade ju liksom. Och det var ju kanske inte jättekul. Jag brukar ta det väldigt lugnt. Mm. Jag festade inte så mycket. Eller då gjorde jag inte det. Alls, drack ingenting alls eller sådär, liksom. Så att det var väl lite ansträngande. Det är lite märkligt egentligen, men
ja. Men kände du det någon gång att jag har massa eget här som jag vill få ut på något vis?
Nej, inte då, men det, jag har alltid varit plågad av, när jag var yngre, en brutal scenskräck.
Ja.
Alltså brutal. Det gick inte, jag kunde inte sjunga. Det bara, alltså så här, det gick inte. Och någon slags, liksom, inte panik utan bara apati typ. Och så gjorde jag den här förkvällsgrejen. Och då var min, det var bara totalt bortblåst. Så att det jag väl kände var väl att så här, fan, jag kan nog det här. Liksom, att stå på scen och sjunga.
Vad tror du var som gjorde att den försvann just där?
Inte en susning. Alltså på riktigt, inte en susning. Det var bara så här, wow, hur gick det här till? Fan vad sjukt liksom. Ja. Och nu har ju jag har liksom nerver av stål. Jag blir inte det minsta nervös.
Det var före och efter förkväll kan man säga.
Ja men typ, ja, verkligen. Så det är jag otroligt tacksam över.
Ja.
Men det var väl då jag var bara så här, för att innan det så är jag väl så här, fan liksom. Man tvivlar ju alltid på sig. Mm. Liksom. Men så att det är väl en bit som har fallit på plats liksom, lite eftersom. Liksom. Ja. Har olika bitar fallit på plats. Liksom.
Ja. Mm. Vad hände efter det här? Ni var ute på en DD-turné, sa du, och lite annat.
Ja.
Vad hände sen i ditt musikaliska liv? Hände det något?
2009 så var jag på turné med Promo.
Mm.
Det var ju jätteroligt.
Mm.
Då lärde jag mig så otroligt mycket. Det var verkligen, det var liksom en intensiv turné. Då släppte ju han Kråksången, heter den så, den skivan.
Ja, det tror jag.
Ja. Med Svenne Banan hittat där på.
Ja, precis.
Och jag blev liksom bokad som körtjej.
Ja.
Men det var också första gången han någonsin turnerade utan Loop Troop. Det var hans första soloturné. Och så när vi repade liksom mycket så förstod han att jag hade en tendens att lära mig alla texter utan till.
Ja.
Även hans raptexter.
Ja.
Det är en liten förmåga jag har att jag kan typ alla texter. Och då var han så här, fyll i där du vill liksom. Och sen blev det var med Spider Dogs.
Mm.
Där livebandet liksom. Och så det blev att jag och Järre som spelar gitarr, vi rappade på liksom bara så gott vi kunde typ hela turnén i princip. Så det var jätteroligt.
Skönt att ha en sån grej så att det inte är så här soloartisten och sen så kör är någonstans långt bak som ingen riktigt
vet. Men precis, men så det blev
liksom, in i det liksom.
Så det blev ju inte så att jag fick visa vad jag gick för sångmässigt. Det var lite svårt, men jag rappade en hel del. Ja, det var lite tokigt, men det var väldigt roligt.
Ja.
Mm. Och sen så släppte jag ju två stycken danssinglar. Private Party och Beg Like a Dog. Jag höll väl på där, alltså jag kommer inte ihåg, älgade runt och bara försökte hitta min grej.
Ja.
Jag var ihop med Adam Tensta ett tag och ville plötsligt låta som hans musik, fast tjej.
Mm.
Och ville jobba med Adderboy vs Cliff och försökte med det och bara det bara gick inte, men jag trevade runt liksom. Sen så träffade jag några andra killar som jag kände sedan gymnasiet, eller den korta tiden jag gick på gymnasiet, New Timers, och gjorde de här två singlarna. Men det slutade kännas bra redan innan jag hade släppt det typ. Och att stå där på något sätt, alltså när man gör den musiken för mig, att göra klubbmusik med bara DJ och du står där bara, och det är så här, det är så lite, det var inte min grej liksom, att så här, det är nästan lika viktigt vilka nya fräsiga kläder man har på sig. Liksom det är nästan viktigare, eller liksom det blir så mycket mer performance runt omkring, och det var någonting som jag var inte bekväm med det alls.
Nej.
Utan mådde jättedåligt av det och bara, nej, fuck det här liksom. Och nu blir jag stalltjej på heltid.
Du var på väg att lägga ner allt med musik.
Ja.
Är det ungefär så?
Ja, jag ruttnade faktiskt helt och bara, gud, jag behöver ens det här. Alltså, min tanke har alltid varit att göra musikgrejen och bara försöka göra någonting vettigt av mitt liv som jag kan känna mig nöjd över, och sen kunna typ ha en häst eller ett par och stå liksom upp till knäna i hästskit ungefär varje dag och bara mojsa runt och tycka att livet är toppen. Och så bara, nej, men det finns ingenting som säger att jag inte kan göra det nu.
Nej.
Jag kan lika gärna göra det nu. Jag kan vara en fattig bonddräng redan nu. Men sen så blir det ju det där att så här, musiken drar mig tillbaks. Ja.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sen gjorde jag ju faktiskt också, jag glömde bort det, jag släppte ju en singel med Mange Schmidt också.
Precis, ja.
Och då blir det också så här, aha, jag så här rappade på en turné med promo, jag gjorde en låt med Mange Schmidt och sen så har det bara varit liksom, jag körade med Petter och bara massa så här olika konstiga spretiga saker liksom. Bara, allting bara helt förvirrande liksom.
Det låter som att det bara trillade saker på dig på något vis.
Ja, det har ju varit jätteroligt. Jag har ju haft jättekul. Men jag har ju samtidigt varit bara så här, vad håller jag på med? Vad ska det här leda? Liksom. Sen så träffade jag Stefan. Där någon gång i stallet. Liksom. Inte i stallet, men i den, när jag bara hade gett upp allting. Typ. Och då blev ju, då kom den här känslan. Liksom.
Ja. Vad var det i ert samarbete eller i den grejen som klickade?
Jag vet inte. Alltså, vi är ju... vi klickade väl bara på ett sätt som jag aldrig har klickat med någon förut. Och det är så coolt när någonting händer som aldrig har hänt förut.
Mm.
Att man får en känsla som bara... Ah, shit, kan man känna så här också? Liksom.
Mm.
Jag känner mig så himla bekväm med honom.
Mm.
Och vågade fulsjunga och prova mig fram och jag vågade skriva själv till mig själv för första gången liksom och bara, det blev ju ganska bra typ. Lite så sen så fick vi ett litet avbrott då ganska direkt när min lillebror dog och det är faktiskt den här veckan exakt 3 år sedan så att det har hänt väldigt mycket liksom. Det fick liksom det blev en tuff start på min det hade varit lätt att ge upp igen vilket jag ju faktiskt gjorde vilket inte kanske är så konstigt
verkligen inte
när det händer det som hände liksom. Men då kom ju också Peter Svartling in i bilden han blev ju extremt tagen av min lillebrors bortgång. Jag kommer ihåg, jag ringde honom och jag var bara så här, shit, jag har glömt att ringa Peter liksom. Fan, stäng av ljudet på den jävla telefonen tror jag. Bra.
Så.
Bra.
Nu har vi tänkt det.
Ja. Men jag ringde upp honom och så berättade vad som hade hänt och han bara la på luren.
Oj.
Ja, ja. Han bara la på luren. Och ringde upp mig dagen efter. Och då hade han samlat sig liksom och var bara så här, han fattade direkt utan att jag hade ens sagt någonting till honom. Han bara, du får inte sluta med musiken nu.
Nej.
Han bara, du får inte sluta med musiken. Och han hade hört mig sommaren innan när jag var sjöng en Whitney Houston tribute i Göteborg. Och då var han så här, fan, du kan ju sjunga. Varför har du inte sagt något? Typ. Och vi har liksom haft mer eller mindre liksom kontakt.
Ja.
Jag och han liksom, han jobbade med min pappa för många år sedan.
Ja.
Men och då var han så här, han bara, du får inte sluta med musiken nu.
Nej.
Jag ska hjälpa dig liksom, eller vi ska fixa det här liksom.
Men du hade ett rätt långt avbrott där i alla fall.
Ja, alltså nästan ett år.
Mm.
Men jag hade ju hela tiden kontakt med Stefan.
Mm.
Och Johan Kronlund som också är med på skivan.
Mm.
Han var inte med när jag träffade Stefan allra först, men sen.
Mm.
Och då tog vi oss in i studion också, för att här hör ju till saken att studion är ju en trygg punkt för mig.
Mm.
På grund av min uppväxt.
Ja.
Så är det ju det.
Liksom. Det blev liksom hemma på något sätt.
Ja, det har alltid varit det. Och det är väldigt så här, jag somnar nästan alltid i studion.
Mm.
Jag ligger gärna och sover. Mm. Liksom så här, när Johan och Stefan sitter och... När vi har spelat in och de sitter och pillar med ljudfiler eller spelar. Så somnar jag alltid.
Mm.
Och det är nog för att... Liksom, det har alltid varit... När pappa jobbade i studion...
Mm.
När han satt i studion så kunde jag vara lugn.
Mm.
Då slappnade jag av och då somnade jag alltid.
Mm.
Och det gör jag fortfarande. Mm. Och det är ganska mysigt liksom. Men så att jag vi tog oss till studion bara för att så här, prova på och mysa liksom. Mm. Och då hade jag skrivit en text i min mobiltelefon så här, som jag gör i anteckningar.
Mm.
Då gjorde vi Hurt.
Mm.
Som är första singeln från min debutskiva då.
Ja.
Som släpptes för mer än ett år sedan.
Ja.
Och sen så gjorde vi den och bara, det här blev ju jättebra liksom. Väldigt stark.
Det är väldigt 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 fin låt.
Tack.
Det är ju några textrader där som är när man ser dem eller hör dem i sin kontext så blir de ju väldigt väldigt jobbiga.
Ja. Den är väldigt stark.
Mm.
Jag tycker det själv också. Vilket ju inte är så konstigt egentligen med tanke på vad den handlar om. Men ibland så när man så kan man bara... Ibland tar jag bara till med orden jättemycket och det bara skär i hela kroppen. Liksom. Mm. Men vi skrev den, eller vi gjorde den låten och så hittade tillbaka liksom lite till att så här, jo men okej. Vi gör det här liksom.
Var den här texten, var den svår att skriva där?
Det var extremt jobbigt att att sjunga in den.
Mm.
För det är ju en sak att skriva en text.
Mm.
Sen är det en sak att läsa den högt.
Mm.
Det finns ju en anledning till att liksom just att om man mår dåligt, om man är ledsen över någonting, så ska man skriva, du mår bättre av det liksom. Hur fan ska jag må bättre av att skriva? Man fattar inte det liksom, tills man läser en text som man har skrivit och det gör så jävla ont på ett sätt som är liksom bara så här. Och sen att sjunga det med känsla, det var inte lätt alltså. Det var verkligen inte det. Men jag hade skrivit första versen och sen så skrev jag andra versen i studion på plats. Och då jag sprang bara ut och grät på gatan.
Mm.
Liksom, för att det var så jävla jobbigt. Och sen så... inspelningen är ju liksom... Det är demosången på låten. Liksom. Man kan höra min dunjacka. Jag står i min fjällrävenjacka.
Ja.
För att jag frös så mycket och huttrade. För att jag bara var så här helt...
Ja.
Knäckt liksom. Så man kan höra den prassla lite i början av låten.
Ja.
Tycker jag är lite roligt. Men det var ju det var jättejobbigt att skriva den. Och det var jättesjukt, men jag blev så jävla mycket lättare efteråt.
Mm.
Jag blev verkligen det.
Det känns ju någonstans som nu när du berättar och vad jag tänkt innan, att det är någonstans så krävs det ju ett väldigt mod att göra det här.
Ja.
Att du blir ju så... Det blir väldigt offentlig med din sorg.
Ja.
Så.
Och sen har jag ju varit det ganska mycket. Offentlig med min sorg.
Mm.
Efter pappa dog också.
Mm.
Alltså, jag vet inte varför, om man ska ifrågasätta det på något sätt. Men jag tycker liksom i något... Det som hände efter att vi gjorde Hurt och hela den där grejen. Mm. Och det blev liksom... det närmade sig första årsdagen efter min lillebror.
Mm.
Och jag var ju liksom en fan en skärva av en människa liksom. Och första årsdagen var extremt jobbig.
Mm.
extremt jobbig. Och sen så åkte jag bort ett par veckor och i februari tror jag. Sen när jag kom hem så fick vi reda på att min pappa var döende.
Mm.
Och att han hade 2 till 3 månader att leva. Så det kom ju som en liksom, det var ju helt sinnessjukt. Jag bara, det händer inte liksom. Sen så var ju jag med honom i princip oavbrutet under den tiden han hade kvar. För det var verkligen så här, okej, nej, men det här är på riktigt. Det händer. Det gick så snabbt. Mm. Och han bara försvann liksom.
Han fick höra.
Det gjorde han. Det gjorde han. Det gjorde han. Och han tyckte den var jättefin. För en gångs skull så sa han liksom ingenting. Gav han inga tips.
Nej.
Typ.
Nej.
Men
vad säger man i en sån situation på ett sätt?
Det är ju... Ja, alltså jag vågade inte spela på det, men jag skickade den till honom på mail.
Mm.
Och han svarade tillbaka. Och skrev att han grät som lille skutt när han hörde den.
Mm.
För jag skickade den ju precis vid årsdagen för William också.
Mm.
Men sen så var det ju liksom, pappa var sjuk och jag liksom, vi gick på knäna allihopa igen och jag bara kämpade så himla mycket för honom hans sista tid, samtidigt som jag höll på lite med Stefan och Johan i studion fortfarande. Hörs du hur hunden klonkar huvudet i bordet bara för 30 sekunder? Jag vet inte, det är ont på ditt lilla huvud.
Han vill vara med lite.
Ja,
på
han vill vara med. Han är så gullig. Ja, nej men... så att jag höll på... allt det där är lite så här... Jag vet inte riktigt vad som hände, i vilken ordning. Eller det, så här. Men sen så gjorde ju pappa sitt sommarprat i P1.
Mm.
Och då blev ju allting väldigt offentligt. Liksom. Mm. Det blev ju offentligt att min lillebror hade tagit livet av sig. Och mycket min pappas drogproblem. Och liksom... Ja, men... Liksom... vad ska man kalla det? Ja, men hela hans liksom, kronofogden och pengaproblem. Och allt det där blev ju väldigt öppet. Och jag tror att jag blev väldigt lättad av det.
Mm.
På något sätt. Att det var heller inte jag som tog bladet ur munnen. Utan det var han som gjorde det.
Mm.
Och sen gick han liksom, och dog innan det här jävla sommarpratet släpptes.
Mm.
Och då blev det på något sätt som att... liksom, jag tyckte att det var ett skönt att folk har vetat. Och sen har jag varit så här... Men, det här är inte fult.
Nej.
Liksom, det är inte fult.
Nej, just det att du har skrivit en sån låt och att ta med den är ju också att du på något sätt, du är ärlig och berättar så här känner jag, så här är det.
Ja.
Det här är ingenting som liksom man ska ju, det hade ju lätt kunnat bli om man har hört talas om historier att folk du hade kunnat försvinna in i studion och bara jobbat. Ja. Stängt av och skrivit glada låtar eller någonting.
Liksom. Ja, verkligen. Och det är liksom inte riktigt jag. Och jag menar, det är ju allt det här som pappa har varit också under hela min uppväxt och hela mitt liv. Det är ju, jag har ju burit på det.
Mm.
Och nu erkände han det.
Mm.
Och då var det bara som att säga, gud vad skönt. Nu behöver inte jag gå runt och mörka för honom hela tiden. Vilket jag ju har gjort. Mm. Men min pappa är normal. Det är inget fel på honom. Han är det är inte alls konstigt att bete sig som han gör. Och så erkände han att han hade haft drogproblem och allt det här. Liksom. Och jag menar, och istället för att på något sätt bryta ihop av skammen att så här, min farmor tog livet av sig, vilket pappa också berättade i sitt sommarprat. Mm. Min lillebror tog livet av sig, min pappa har drogproblem och dog jätteung och bla bla bla. Ja, men du vet, så allt det där som är liksom, man kan bli ganska knäckt när man tänker på det. Att så här, är det här mitt arv?
Mm.
Och så bara, nej men det är inget fult eller fel med det här. Vi alla har såna här grejer. Alla har det.
Ja.
Och man mår så jävla dåligt av att, eller jag i alla fall, av att så här, inte, av att låtsas som ingenting.
Mm.
Så att då har det ju varit mycket lättare att liksom på något sätt bara, ja, men jag är i en bearbetningsprocess.
Mm.
Det är jag fortfarande.
Ja.
Liksom. Så att då har det varit liksom skönt för mig att prata om det öppet. Liksom. Mm.
Och även fått ut det via musik. Liksom.
Det också, men verkligen. Och det är en väldigt speciell känsla.
Ja.
Den är nästan naknare.
Ja, för ibland känns det som att folk kan ta mer, de kan mer ta en låt till sig när någon säger det. För att det blir så, liksom, det
verkligen.
Finns någon sorts, det är närhet men det är samtidigt någon sorts distans på något vis. Liksom.
Sen får man ju se hur jag känner om några år när jag liksom inte är lika förkrossad längre.
Mm.
hur jag ser på min öppenhet då, men jag har svårt att tro att jag kommer ångra det liksom. Faktiskt.
Men om vi går lite till nutid här, hösten. Ja. I höstas så släppte du en låt.
Ja.
Burn.
Burn, ja. Mm.
Vad kan du berätta om den?
Jag gillar Burn väldigt mycket.
Ja.
Det är en av mina favoritlåtar från skivan. Men det är ju, den här skivan då, som vi påbörjade innan min lillebror gick bort. Som vi liksom har, den har ju blivit en... Hela skivan har ju blivit en liksom... Vad ska man säga? En så här väg tillbaka på något sätt. Till att så här tycka att liksom musik ska vara lacho igen. Och typ för första gången med allt det här motståndet.
Mm.
Och att livet ska vara kul. Typ.
Mm.
Så att jag och Johan och Stefan har ju liksom helt utan ramar och påtryckningar bara gjort låtar. Så att det är ju, det låter ju väldigt olika, alla låtarna. Och det har ju varit lite så här, fan vad, okej, vi har liksom skämtat om, vad har vi inte för genre nu på skivan? Ja, men vi gör drum and bass-låt också då. Du vet, det har blivit lite så. Så att det, sen har det varit så här, hur fan ska vi få ihop det här? liksom? Hur fan, vad kommer folk tro? Och så bara, ja men skitsamma. Det är så viktig tid i mitt liv.
Ja, ja.
Att det får låta som det låter lite. Och Burn är väl en låten som låter minst som någon annan låt på skivan egentligen. Det var lite bara så här, jag tror Svartling kom in och bara, vad fan är eldkvarn? Liksom, vad har ni gjort för någonting i ett tidigare stadion på låten? Liksom. Och bara, vadå, jag älskar den, jag har alltid gillat gubbfunk. och men många, alltså det är ju verkligen så att jag träffade en kille strax efter att min pappa hade dött, som jag träffade ett par månader, väldigt kort, men jag blev liksom helt bara golvad typ. Ja, men sen ville inte han ha mig i alla fall efter ett kort tag. och,
som det kan bli.
Som det kan bli, som det så ofta blir. Och typ 90% av skivan handlar om honom.
Ja.
I princip. så det handlar liksom inte alls bara om min pappa och min lillebror. Det är typ Hurt egentligen bara.
Ja.
Resten handlar om honom. Ja, så kan det också bli.
Så kan det bli.
Ja.
Man får passa sig vilka man hänger med.
Ja, men lite musik. Så. Inget ont om honom.
Nej.
Men sen är jag väl... kan jag tycka att det är kul att bara gå in i en känsla jättemycket. Utan att liksom, det behöver liksom inte, det är inte alltid så, bara för att det var så då.
Nej.
När man skrev den liksom.
Nej. För det är ju även den som du har släppt nu, Cry,
ja.
Den är ju också lite som någon sorts hämndlåt för att någon har varit taskig och så vill man se att den ska gråta liksom.
Och det var faktiskt en av de sista låtarna jag skrev till skivan. När det kom, när jag hade spottat upp mig lite. så. Men så Burn och Cry.
Och hur skulle du annars säga att resten av, du sa innan här att skivan spretar väldigt mycket.
Ja.
Finns det någon sorts röd tråd överhuvudtaget?
Tamburin. Eller
bästa svaret.
Vi har försökt ha tamburin på alla låtar. Nej, alltså jag tror inte i slutändan att det kommer låta så schizofrent.
Nej.
Jag hoppas inte det. Men sen kan jag tycka att så här, det finns väl egentligen liksom ingen mall efter hur det ska låta, eller att alla låtar måste låta typ likadana, eller du vet så här. Sen är det ju så, det kanske är bra att vara lite konsekvent när man är debuterande artist. Det finns ju mycket liksom åsikter om så här, men jag har bara varit så här, nej men vi är nog alla ganska överens om att liksom, jag tycker att många av låtarna är väldigt starka i sig. Liksom. Och sen får man ju se vad andra tycker, och det är ju jättenervös över nu när det börjar närma sig.
Du är det?
Ja, alltså jag är så beredd på att bara skita i det här. För det är också en helt ny känsla.
Ja.
Alltså att så här,
har du ett sånt färdigskrivet mess typ till alla inblandade, säg vi lägger ner alltihop, jag drar.
Pull the plug. jag flyttar ut till Täby. Nej, men Nej, men jag ska göra det här nu. Men det jag tror min nervositet kan göra mot mig inför det här släppet, det är att jag börjar anstränga mig mindre. Att jag börjar fega liksom.
Ja.
Och det ska jag inte göra.
Nej.
Eller det gör jag inte den här gången, utan jag liksom, för det här är första gången jag gör det på riktigt liksom, och själv.
Ja.
Så det, och det är jättekul, och jag är jättestolt över att jag ens har fått ihop den här skivan under rådande omständigheter. Så det ska bli jätteroligt.
Ja.
Verkligen.
Vad har du för någon plan för vad som ska hända sen?
Efter skivan?
Ja, eller nu när skivan släpps och så.
Alltså jag vill ju ut och spela.
Ja.
Så får vi se hur det blir med den saken. Men det är ju min stora liksom, alltså det är det jag tycker är kul, att spela med liveband.
Ja.
Och spela med band.
Ja.
Och kunna få göra det riktigt bra och bli bra på det liksom.
Hur är du i ett liveband så där?
Jag är leadsångaren.
Ja, precis. Men hur är du med de andra i som är med? Får de vara med och bestämma precis så som du fick göra? Eller kommer du att vara så här, nu gör vi så här och sen är det så?
Nej, man är väl alltid öppen för förslag.
Ja.
Men där kommer nog Stefan in ganska mycket.
Mm.
För att behålla låtarnas integritet typ. Men det, för det tror jag är viktigt i början i alla fall, att det inte blir liksom nya versioner av låtarna redan innan de har kommit ut liksom. Men det är ju det är oftast väldigt proffsiga musiker man har att göra med.
Mm.
Som är väldigt liksom, det är bara, jag har inte varit med om något annat än roligt och underbara musiker liksom någonsin.
Nej.
Verkligen. Och alla är väldigt respektfulla mot varandra och liksom man är ju, jag menar, jag är ju extremt respektfull mot alla dem. Jag kan ju inte spela något instrument.
Nej.
Alltså alls. Jag tycker bara att det är så här, wow.
Ja.
Kan du spela piano? Vilken grej.
De ska man hålla sig väl med.
Ja, men verkligen. Ja. Nej, men gud, det är ju liksom, man är ju ingen utan dem liksom.
Nej. Vilken, om vi pratar lite om musikskapande så här, vilken del av musikskapande gillar du mest? Låtskrivandet eller producerandet eller live? Du sa innan att du gillar live väldigt mycket.
Ja.
Just det här liksom skapandet utav en låt till exempel, vilken del gillar du mest?
Alltså jag gillar väldigt mycket att spela in sången när liksom text och melodi är klart.
Mm.
För att vi har oftast väldigt roligt då.
Mm.
Och nu pratar jag ju då med om processen med, som jag och Johan och Stefan har haft liksom. Men vi har väldigt roligt alltid när vi jobbar tillsammans. Och jag kommer ju väldigt ofta till studion, eller jag har ju allt som oftast färdiga texter redan. Och sen så sätter sig Stefan och spelar någonting. Och så kollar jag lite i min mobiltelefon och bara, okej, men det här kanske kan bli den här låten.
Mm.
Han spelar och jag hittar en melodi efter min text.
Mm.
Så att jag skriver liksom melodin efter texten.
Mm.
Och sen så, ja. Och så kommer låten fram. Så det tycker jag är väldigt roligt också. Det jag tycker nog liksom att, jag tycker oftast att det är när låten är helt ny och man precis hör sång med kanske någon första stämma, tycker jag är härligt liksom.
Ja.
Sen kan jag tycka att ibland att det är lätt att en låt förlorar sin charm liksom när man producerar den för mycket eller liksom
när man har hört den 10 000 gånger.
Ja, men exakt, och man bara är det bättre så här eller så här? Man bara, jag har ingen aning, jag är helt snöblind. Och det är det som är, och det är jobbigt i processen.
Mm.
Väldigt kul, men det är ju också jobbigt liksom, i ett skapande att man ska vara den som vet.
Ja.
Att man ska vara den som tar besluten.
Alla tittar på dig.
Ja, men lite så, eller vi tre då, att man ska vara, att det är så här, vilket blir liksom, ska vi gå hit eller hit? Bara, fan, jag har ingen aning. Man får singla slant liksom.
Ja.
Lite så. Ja.
Hur vet du när, för den här frågan brukar många ha svårt att svara på, hur vet du när en låt är klar?
Alltså det, jag visste att du skulle fråga det. Alltså det var precis det jag tänkte på, att så här, jag gillar nog låtarna när de är halvklara, för att då kan man bara, den är inte klar.
Nej.
Kan man säga då.
Ja.
Och sen så vet liksom, vid en punkt där jag är nu med många av låtarna, så måste man ju ta ett beslut att den är klar.
Mm.
Men efter en bit i processen så brukar jag sluta bry mig.
Mm.
Liksom, jag har ju spelat in min sång klar, jag är nöjd med sången, bla bla bla, det låter bra. Men så att nu är det lite så här, nu får ju jag mixar.
Mm.
Mailade till mig titt som tätt på låtarna från skivan.
Mm.
Och bara, är du nöjd? Bara, jag är nöjd. Liksom. Jag lyssnar ju också mest på mitt eget.
Ja.
Så bara, nej, men jag tycker att versen måste upp lite i andra versen. Alltså liden måste upp lite i andra versen. Det är det enda jag liksom bryr mig om. Typ. Eller så här, det är det enda jag kanske hör.
Ja.
Sen får de bry sig om produktionen mer. För det är inte riktigt min bit heller.
Nej.
Men det är ju väldigt svårt. En låt behöver ju aldrig bli klar.
Nej.
Den kan ju alltid produceras vidare på. Ja. Liksom. Man kan ju göra om den. Alltså man kan ju, liksom, så det är ju jättesvårt. Man måste bara så här, ha en deadline och så får den vara klar den dagen. Typ.
Ja. Ja. Det är ännu lättare nu när du kan åka upp och ner på Spotify till exempel. Att du kan ju lägga upp
kan
den.
Man?
Ja, den kan ju läggas upp på Spotify. Sen kan du väl byta ut den. Liksom.
Försvinner inte alla lyssningar då?
Ingen, det tror jag säkert inte att de gör.
Det får vi kolla upp.
Nu kanske jag sa för mycket.
Kan man bara lägga upp en helt annan låt på den.
Aldrig. Då kommer du aldrig att bli klar.
Nej, precis. Yes. Åh, oh, gud.
Spotify får bara sitta och byta ut dina låtar hela tiden.
Ja, stackars dem. Ja, precis. Ja, nej, men det är en helt ny idé otäckt alltså. Men man får ju bara... Det är väl en lättnad också när man väl har bestämt sig.
Ja,
liksom.
Att här, nu är det klart.
Ja. Ja, jag tror inte att jag har... Alltså, om jag tittar på Hurt eller Burn eller Cry som jag har släppt från skivan hittills, att så här, fan nej, vi borde gjort så där.
Mm.
Så har jag inte känt.
Nej.
Absolut inte, det tror jag inte någon annan har gjort heller.
Nej.
Nej, det tror jag inte. Så det känns ganska lugnt.
Om du skulle säga en avslutande grej som du har med dig in i musikvärlden från din pappa, vad skulle det vara?
Att tro på mig själv, tror jag. Faktiskt.
Mm.
För det kände jag att han gjorde väldigt mycket. Att han hade liksom... Att han ibland fick stånga sig fram med sina idéer. Men stod på sig och det blev ändå så bra som det blev i slutändan.
Mm.
Så det är väl det jag tar med mig. Att våga tro på min egen förmåga att avgöra om någonting är bra eller inte. För mig.
Mm.